Jo, vi börjar. Jo, när vi träffades ju alla redan, så ni vet vad jag heter. Men det här, jo, jag talades vid med Mikael för några dagar sedan då. Och när vi diskuterade den boken så sa Mikael att han vill gärna ha mycket kritik. Och vad heter det? Det ska jag försöka leverera. Det är det som jag har kritiskt läst hans bok och vill diskutera med vissa teman i den. Och det som jag nu mest kommer att, jag är själv doktorand i filosofi här vid Åbo-akademin, så det är främst filosofiska frågor som jag kommer att fundera på, mera då begreppsliga frågor, eftersom, ska vi säga på det sakliga planet, att det finns saker att utreda, så håller jag ganska långt med dig. Men att hur vi ska sen förstå den saken, så det är jag inte helt ensam. Så att, lite ska jag först fråga att, vad hade du till exempel tänkt när du, eller vad tänker du på när du säger att konspirationsteorin ska förstås som en del av politisk teori och samhällsfilosofi?
Då tänker jag på att konspirationer är någonting väldigt allmänt och djupliggande i den mänskliga naturen. Man kan också se det i litteraturen, till exempel i Gamla testamentet förekommer det samma svärmor i texter som är skrivna ungefär kanske 900-800 år före vår tideräkningsbörjan.
Ja, precis. Så att du tänker att det är på något sätt en del av den mänskliga naturen att vi sysslar med sammansvärningar. Det ska jag förstås hålla med om att folk konspirerar, men sen vet jag inte om att ska vi kalla det en skild del av samhällsteorin till exempel. Alltså, för i någon märkelse skulle vi säga att det är en moralisk fråga, att vi vill hela tiden bekämpa sammansvärningar, det är brist, så det är man håller någonting dolt. Så att det är väl en sån här på något sätt en allmänmänsklig grej. Att behövs det en speciell samhällsfilosofi kring just konspirationsidéer eller sammansvärning?
Jag vet inte om det behövs en speciell filosofi, en sammansvärningarnas filosofi, men jag skulle vilja peka på det som ett viktigt begrepp i politisk teori.
Ja.
Det håller jag alltså fast.
Ja. Ja.
Och jag har försökt göra en liten distinktion mellan sammansvärning och konspiration.
Ja, det här är intressant, för det ska vi komma in på. Det där är alltså mest oklart.
Att egentligen så menar jag att sammansvärning är någonting kanske ännu mer grundläggande. Att konspiration är någonting som har att göra med politik och staten.
Ja.
Men politik och staten är något som är väldigt nytt i mänsklighetens utveckling.
Ja.
Ja, det hör bara till den senaste delen. Och de som har funderat mycket på det där som Machiavelli,
ja,
så det där, jag tycker de ägnar väldigt mycket uppmärksamhet åt sådana frågor också.
Just
som har att göra med.
Ja, alltså det här som tänkte jag på, att för att något som förbryllar mig lite i din bok är just din användning av ordet konspirationsteori. För att du säger till exempel att vad heter det, du vill säga att den officiella historien om just 11 september då, som är ju som temat i boken, att vad hände då. Så den officiella historien är också en konspirationsteori. Men vad menar du då?
No, det menar jag helt konkret, att det är ju en typisk konspirationsteori, ja. Där man, men alltså teori är då, får vi lite kanske relativera då, att vad är en teori?
Ja.
Här handlar det ju alltså om berättelser.
Ja.
Och för att de där berättelserna skulle bli teorier, så borde man har då liksom empiriska belägg, och så borde man bygga upp en hållbar berättelse som man kan alltså helst bevisa att det är sant.
Ja.
Och i det här fallet är det ju fråga om brott.
Ja.
Så att det där, man kan tänka sig att faktiskt en brottsundersökning och en rättsprocess där de skyldiga döms.
Ja.
Så försöker man ju begå i en rättsprocess att man försöker belägga med bevis att någon har varit skyldig.
Ja, men alltså grejen är ju som att jag förstått att du, en av de saker du vill säga när du säger att den officiella historien är en konspirationsteori, är att det är en teori om att de här medlemmarna i Al-Qaida hade en sammansvärning mot då USA, eller vad man ska säga.
Just det.
Men att det här då förstår vi ju sammansvärning på olika sätt, för att till exempel jag skulle säga att någon skulle kunna säga att dig med en invändning skulle vara att ja, men inte har alls den officiella historien är inte alls en konspirationsteori, utan det är ett påstående om ett sakförhållande, så här låg det till. Och om det skulle vara en konspirationsteori till exempel, så då skulle det vara så att USAs regering skulle säga att vi vet inte riktigt hur det ligger till. Vi tror att Al-Qaida kanske är i sammansvärjning med Ryssland eller Kina eller liknande. Vi vet inte nu, det är en konspiration. Vi har som en teori om hur det ligger till. Och det här skulle vara då en användning av konspirationsteori, som till exempel det skulle vara konspirationsteori i strikt bemärkelse, att det finns någonting dolt där bakom som vi inte kan veta. För att den här, ska vi säga, tanken om att USA själv orkestrerade det här, så ska vi säga att även om man har indicier eller, ska vi säga, saker som påpekar på det, så är det inte så att det är ett sakförhållande som vi kan säga att vi har en tanke om att här ligger någonting dolt bakom som vi inte riktigt vet om, och det är det som vi kallar en konspirationsteori. Medans så att vi skulle som skilja den användningen från den här tanken när vi som säger att det är på det här viset. Konspirationen är avslöjad, alltså som oberoende om man håller med om det eller inte. Det var de här som gjorde det. Sen kan vi då tvistas om det här påståendet är riktigt eller inte. Men det är inte en konspirationsteori. USA säger inte att det finns något dolt mer, utan de säger att det är så här det ligger till. Så det är inte på det sättet. Så då inför du ju en annan användning av konspirationsteori. Om du säger att det här är också en konspirationsteori, då säger du att konspirationsteori betyder enbart det att folk är sammansvärjda. Men det är ju inte det vi i vardagen oftast menar med konspirationsteori, utan vi talar om konspirationsteorier på det viset att här föreligger samband som vi inte riktigt kan blicka över. Det är en konspirationsteori att vad heter det, till exempel vissa av de här är inblandade och de här har motiv och intressen, och vi vet inte riktigt hur det ligger till. Det är någonting dolt här. Men i din användning av konspirationsteorin, om du säger att den officiella historien är konspirationsteori, så där finns ju ingen sorts vad heter det, antagande om dolhet från dem som förfäktar den här teorin. Så där, och det där olika användningarna av konspirationsteorier som förbryllar mig lite. För att du vill väl ändå inte säga att varje påstående om hur det låg till är en teori med en konspirationsteori?
Nej, det vill jag inte. Och jag tycker också att du har där en bra synvinkel på saker, och den är helt alltså värd att fundera.
Ja.
Och där kommer vi kanske då också till det att vi kanske måste göra en skarpare distinktion mellan sammansvärjning och konspiration.
Exakt, ja.
Men å andra sidan så betyder det ungefär samma sak, och det där. De har betytt det väldigt länge, alltså man, vi talar om Katilinas sammansvärjning, alltså mot det där i det gamla Rom.
Ja.
Och då när man talar om det, när Sallustius skrev om det, så utpekade han också, han talade om det som ett sakförhållande.
Mm.
Det dolda ligger då i att de här personerna som har gjort sig skyldiga i det fallet i den här sammansvärningen, så de har dolt sina avsikter och de har försökt dölja sin verksamhet ända fram till dess att de handlade eller blev fast då.
Ja.
Och så skulle jag alltså svara på din kritik här,
ja,
att de här Osama bin Laden och Al-Qaida och de här hejdukarna, så om det är de som har gjort allt det här, så då har de alltså under en lång tid förberett sig i det fördolda.
Ja.
Och sen har de handlat, men sen har de på något märkligt sätt, enligt mig, USAs myndigheter omedelbart kunna utpeka dem som skyldiga, och sen har de beställt en undersökning där de här då framställs som skyldiga.
Ja.
Och därför så är jag nog liksom, jag skulle nog vilja hålla fast vid det här. Men
jag skulle kunna säga, alltså jag skulle ändå säga att det finns en hemskt viktig skillnad mellan att skilja på, alltså att påstående om att det finns en sammansvärjning och en konspirationsteori. För att jag skulle säga att det finns frågan om att det påstår att det finns en sammansvärjning är någonting vi helt enkelt kan kolla upp. Fanns det en sammansvärjning? Det finns, ska vi säga, vi kan göra utredningar och undersökningar, och i många fall så kan det faktiskt finnas en.
Är det någonting som vi har någon grund att tvivla på?
att det skulle finnas sammansvärjning?
Ja, att, nej, men ifall det är 9-11. Alltså, det måste ju ha funnits någon slags verksamhet i det fördolda. Annars skulle det ju inte ha blivit av, för då skulle man ha hindrat.
Nej, nej. Men alltså, jag talar nu alltså som att så... Det kan jag säkert ganska långt hålla med om, men den skillnad jag talar nu är att vi har faktiskt ett bruk av konspirationsteori som är hemskt suspekt, som är just det, alltså ska vi säga, den varför konspirationsteori är ofta ett källsord. Och om vi inte skiljer mellan påståenden att det finns en sammansvärjning och en konspirationsteori som det är ett källsord, så då kommer vi att börja blanda ihop de här när det faktiskt är legitima påpekanden om att det finns en sammansvärjning med en konspirationsteori. Jag ska komma till vad som är problemet med konspirationsteori. Så det är just, för att ta upp det här temat, och det är ett tema som jag har kanske svårt med. Därför att, jag skulle säga att en konspirationsteori är per definition icke-falsifierbar. Alltså det är det som är en idé om konspirationsteori till skillnad från en idé om en sammansvärning som du kan kolla upp till exempel att finns det. För konspirationsteori så som icke-falsifierbar, så den är en idé om att varje sak försöka punktera den med, så är bara ytterligare ett bevis på att det där var ju också led i sammansvärningen. Alltså om du säger till exempel att vi tar ett fall som att de här planen skulle kunna skjutas ner, så säger den som vill punktera den, som om du får för resonemanget så som en konspirationsteori, så säger någon att det var bara på slumpen, den där typen som satt vid den där datan gick på kaffe. Så, och jag menar, det var på ett sätt eller annat. Det finns en verklighet där, det finns en sanning att söka. Var det så att han faktiskt gick på kaffe, eller var det så att, vet du, han var helt enkelt inne i en sammansvärjning? Så var det de facto att han gick på kaffe. Så då skulle konspirationsteoretiken säga att det här visar ju bara att det hela var planerat. Det var planerat att han skulle gå på kaffe. Och så fortsätter den här, att allting ses som led i samma sorts konspiration. Och det bemärker man som till exempel en konspirationsteori på det där sättet, som är skilt från ett påpekande om att här finns en sammansvärjning. Så konspirationsteorin på det där sättet som mycket falsifierbar. Så den har mycket likheter till exempel med tanke om klassmedvetandet som ideologi. Du kan aldrig komma ut ur det, för allting är ännu ett samma led på det. Den är inte en falsifierbar teori i den bemärkelsen att någonting skulle kunna säga att du är inte underställt en ideologi om klass i samhället. Där blir det just så att det blir en total idé till exempel. Alltså som att den omkringer allt och ingenting låter den bli punkterad. För att den som svarar, så han kommer alltid att göra en manöver och säga att det här visar bara ännu mer på att hur djupt, how deep the rabbit hole goes.
Jag skulle säga då att då vill du reservera begreppet konspirationsteori för just den här typen av resonemang. Men till det tycker jag man kan invända att det ofta visar sig att konspirationsteorier är sanna. Och då tar det liksom slut, det där resonemanget.
Men då skulle jag från mitt perspektiv säga att det visade sig vara en sammansvärjning. Så då är det ingen konspirationsteori längre, eller det är ingen teori om att det finns en konspiration, utan det är så här det ligger till.
Innan vi har utrymme.
Ja.
Alltså det är ju i det läget vi befinner oss med 9-11, ja. Delvis. Till exempel professor Griffin, som jag mycket då...
Ja.
Stöder mig på.
Ja.
Så han menade efter ungefär 2-4 års forskningar att han faktiskt hade lett den konspirationsteorin i bevis att det måste vara liksom ett inside job.
Ja.
Men det är ju faktiskt då bara en väldigt liten del av verkligheten man då ännu har fångat, för att, och det är ju därför den här sanningsrörelsen kräver en ny utredning. För vi kan inte peka ut personerna, vi kan inte heller agera domstol, utan vi skulle faktiskt vilja ha det till domstol.
Ja,
men,
ja.
Det har inte skett.
Ja.
Men vi menar att det finns tillräckligt mycket liksom belägg för att det ska bli en sån här rättssak.
Ja, ja.
Där är en aspekt.
Men alltså, det som jag menar med konspiration i den där användningen, så för att det blir lite oklart för mig, för ibland tycker jag att du blandar till exempel med att falsifierbarhet skulle ha någonting att göra med att man helt enkelt inte erkänner vissa svar. Och det är ju inte det som är idén. Så som du har på, skrev ner det här, det är på sid, det är när du diskuterar den här frågan om den här NISTs teori om den är falsifierbar, den här att de hävdar.
Precis, ja. Ja.
Och där säger du att är den falsifierbar eller inte? Och vad heter det? Då säger du att de vägrar att erkänna någonting annat. Som var just till exempel sprängning eller något liknande. Men då ska vi säga som så att om det är en teori om ett empiriskt sken, någonting som har hänt i världen, så då är den alla såna, om vi förhåller oss till frågan på det viset, vad har hänt sådär, i empiriska fall, att är det så att det var bensin eller var det sprängande? Så den, där kan inte komma in en fråga om den där, om det är falsifierbart eller inte. För falsifierbarhet betyder en fråga om det finns en logisk möjlighet att, vad heter det, att falsifiera den teorin. Finns det en logisk möjlighet att det var någonting annat än just, vad heter det, bensin?
Men det är precis, det är precis det som jag har velat diskutera i förhållande till Hists undersökningar. Och då menar jag att under flera år så erkände NIST inte att det finns en logisk möjlighet, men till slut var de tvungna att säga att jo, det finns ju den möjligheten att det skulle ha sprängts, och vi har faktiskt också tittat på det, men ja, det har inte sprängts.
Ja.
Men under en lång tid så sa de att det behöver man inte titta på, för det är att slösa med skattebetalarnas medel.
Ja.
För att man ska inte gå och söka någonting som inte finns.
Ja.
Men alltså, och då hade de en a priori föreställning och därmed också ett logiskt resonemang som var där de alltså uteslöt den här falsifierbarheten.
Ja, men alltså, när jag menar med logisk möjlighet, så menar jag just en sån sak som det inte går att bestämma. Man kan inte bara vilja att någonting ska vara en logisk möjlighet eller inte, utan
jaha,
det är alltså logisk möjlighet så som, ska vi säga, kring en empirisk undersökning.
Ja.
Så om du alls har någon sorts kännedom om vad till exempel en teori, alltså jag menar nu NIST-typerna, de måste ju ha någon sorts idé om vad en empirisk undersökning är, så då kan de ju helt enkelt inte bara som säga att det, alltså det innebär inte det att det, om de säger att det inte finns en logisk möjlighet till någonting annat, så det betyder ju inte att det faktiskt är så, utan att när vi undersöker någonting inom naturvetenskapen, så är det ju så att det finns, ska vi säga, det var på ett sätt eller ett annat sätt. Det vill säga att om du kan visa med naturvetenskapliga metoder att men det fanns mera spår av sprängämnen, och vad heter det, alltså här är frågan om fakta helt enkelt. Så då är det så att den är per definition, deras teori är falsifierbar, för att om de håller den så som en empirisk teori, så då måste det finnas just möjligheten till att falsifiera den. Att du visar på att det var andra faktorer för att det är någonting du kan kolla upp. För skillnaden till en icke-falsifierbar teori är ju det att det finns ingenting att kolla upp, utan det är som en ideologi. Det är vad heter det? Ska vi säga som så att...
Ja, men det är precis vad de har.
Ja, jag kan säga att du kanske har rätt att de förhåller sig till den där saken, ja, som en ideologi.
Ja.
Men alltså det är då ett felaktigt sorts sätt att resonera kring naturvetenskapliga idéer också, eller som skulle säga tankar sen, för att ja, det här är ju, alltså det där är ju en alltså empirisk fråga i naturvetenskapen, gick det att det brann ner med bensin eller inte? Jag menar, det borde ju inte vara en kontroversiell fråga egentligen alls.
Nej.
Alltså och jag tror att du håller med där.
Ja.
Men jag menar att falsifierbarhet är just så att även om de säger att det inte finns en logisk möjlighet till någonting annat, så kan de inte ha rätt. För att det logisk möjlighet är ingenting som de kan bestämma över.
Nej, riktigt.
Alltså, och det där blev jag lite oklar på i din bok.
Mm.
Alltså att, för det verkar som att du skulle tänka att falsifierbarhet skulle vara någonting som är nu upp till var och en. Men alltså...
Nej,
det menar du säkert inte, men det blev lite oklart för mig. Det så att det
Jag skulle vilja här emellan ännu tillägga att jag är nog högst medveten om att mina begreppsliga utredningar inte är på något sätt fullständiga, och att de är liksom öppna för många slags kritik.
Ja.
Att jag har, som jag säger i förordet, så hoppas jag öppna några synvinklar.
Ja.
Och jag skulle kanske nog hålla fast vid att det finns en filosofisk problematik kring det som brukar kallas ibland för machiavellisk intelligens. Mm. Och som är djuptrotat i den, vad vi skulle kunna kalla då den mänskliga naturen.
Ja.
Ur ett kanske ganska evolutionärt perspektiv.
Mm.
Och jag tror att om man ska komma till rätta då med få ett mera, egentligen få ett rimligt, sätta in det här begreppet konspiration och sammansvärning i ett rimligt sammanhang, så då borde man utgå bland annat från det här begreppet machiavellisk intelligens.
Ja. Men jag ställer mig någonstans skeptisk till just det begreppet, men jag ställer mig skeptisk till alla så säga, evolutionära idéer, men, att, men det här, det är en längre diskussion. Men jag tänkte säga det att, vad heter det, att just i den här, nu kom jag av mig. Jo, ja, men alltså, det har att göra med vad heter det, att du säger själv att du kallar dig för konspiratör och vad heter det, du säger gärna dina vänner som sammansvärjer. Jag måste säga att det där har jag hemskt svårt att förstå sen, för jag tycker sen att, eller min synvinkel är då att ingen, ska vi säga, ärlig sanningssökare kan säga sig, kalla sig själv för konspiratör. För det är som en, på något sätt, en kontradiktion i termer. Eftersom en konspiratör just är någon som håller saker dolt, så ärliga sanningssökande borde inte vara någonting som du kan överhuvudtaget, alltså du kan, om du är en ärlig sanningssökare, ska vi säga, ett vittne till sanningen och vill berätta sanningen, så kan du aldrig vara konspiratör.
Ja, och det är därför jag har sen då intresserat mig för H.G. Wells bok The Open Conspiracy, den öppna konspirationen, för att jag skulle vilja just utreda det här, att kunde man komma över den här svårigheten genom att tänka sig en öppen sammansvärjning. Att det är faktiskt en motsägelse i begreppet.
Ja.
Men å andra sidan, det som vi kommer in på där är alltså statssystemet och politikens strukturer. Där alltså du förväntas handla inom ett system.
Ja.
Men om vi ska råda bot på de här sakerna, så kommer vi antagligen att behöva gå utanför det nuvarande politiska systemet.
Ja.
Och vi hamnar då i en situation, ett slags som pirater, som handlar utanför liksom den här staternas juridiktion.
Ja.
Och det är där vi hamnar med den öppna konspirationen.
Men det är så jag tycker att det konstiga är det där, att varför kallar det konspiration, varför inte kallar det bara att man öppenhet och vägrar till att syssla med intrigerande. För intrigerande är, skulle jag säga, alltså, jag skulle säga att konspiration och intriger och dolda sammansvärdningar är just en last som vi kan ha. Det är ett moraliskt omdöme om oss som människor, och därför jag blir också skeptisk till den här machiavelliska intelligensen. För jag tycker att det är just så att det är att förhålla sig till människor på ett visst sätt, att säga att de är sådana. Och det är inte som någonting som till exempel skulle kunna bevisas i att du tittar på vad människor har gjort, för att du kan ju säga att ja, tydligen har de sammansvärningar, men det betyder ju inte att de skulle vara så till sin natur att de inte skulle kunna någonting annat. Jag menar, vi förstår ju till exempel sånt som natur, eller hur vi är till vår natur, som någonting i förhållande till vår fria vilja. Att vad heter det, jag lyckades besegra min, vad heter det, min inklination att göra på det här viset. Så då vet vi ju att vad heter det, och vi kan till exempel anklagas för att vara konspirerande, men att den här tanken om en machiavellisk intelligens verkar ju vara det att det på något vis att vi måste erkänna att vi är på ett visst sätt. Jag menar, det är ju det tycker jag är en hemskt konform och vad heter det, på något sätt konservativ tanke nästan.
Ja. Där kan du ha en bra poäng, att det kan ligga något konservativt i det också, om vi tvingas erkänna att människor är på ett visst sätt och att vi är funtade på ett visst sätt.
Ja, ja.
Men å andra sidan, jag skulle vilja hjälpa dig lite på traven där med det här. Att det där, om vi gör politik, så då planerar vi egentligen att öka vår makt. Vi kan inte helt bortse från det, att vi när vi gör politik försöker bygga upp en makt.
Ja.
Och det kan vara också de som handlar utifrån icke-våldsprincipen. som Mahatma Gandhi måste i någon mån tänka så här. Vi måste få med oss en massa människor, vi måste bygga någon slags organisation och vi måste ha aktioner som leder till att vår makt erkänns. Och det är det här som i det här planerande och organiserande så ingår det ett sådant här machiavelliskt element.
Men jag menar att den här machiavelliska tanken så är ju som, alltså om man ska verkligen starta något sorts alternativ, så jag tycker att det är den första tanken man borde skrota i så fall. För att, vad heter det? För att, jag menar, det ligger ju väldigt nära att du köper in dig precis på den rådande samhällsideologin om du börjar tala utifrån det där perspektivet. För till exempel, alltså, vad är skillnaden till exempel mellan att vad heter det, den machiavelliska intelligensen och att vi är konspiratoriskt lagda? Vad är skillnaden mellan den till exempel, mellan den tanken och idén om att människan drivs av sitt självintresse? För jag menar att där verkar det ju, för att varför konspirerar du? Jo, för dina egna fördelar. Eller, jag skulle säga att de verkar ligga ganska nära varandra då där. Som är en hemskt, skulle vi säga, ganska klassisk tanke om individen. Så som, alltså, ända från Adam Smith egentligen, som har tanken om att självintresse är det som driver fram hela samhället. Och då kommer de förstås att skapa sammanslutningar, vad heter det, vilket han såg som en hemskt svår, vad heter det, han kallade det monopol, eller strävan till att skapa monopol. Men att det var som det hemskt nya, den största skadliga tendensen då i det nya borgerliga samhället.
Ja,
och jag menar att där finns som paralleller, och det är därför jag tycker att det är en farlig tanke det där.
Ja, på det här skulle jag vilja svara då genom att igen hänvisa till Gandhi som ett exempel på en politiker som kan faktiskt vara ett exempel för oss. Det här egenintresse som du talar om, så det kan vi översätta till Indiens självständighet. Mm. Det låg i indiernas egenintresse att kasta av sig kolonialismens ok.
Ja.
Och Gandhi ledde rörelsen mot det här. Och det som gör att det inte endast är en konservativ eller en rörelse som kan som liknar alla andra machiavellistiska rörelser.
Ja.
Alltifrån de värsta diktatorernas totalitära rörelser till just nu Gandhi-rörelsen.
Ja.
Så det är det att Gandhi utgår från icke-våldsprincipen. Det är det som skiljer den rörelsen från det mesta.
Ja.
Och det är något som då som är ett stort problem i sådana rörelser som har velat förändra världen, att de har sällan kommit fram till den nivån.
Ja.
Så att även om de har varit väldigt liksom, socialt progressiva,
ja, ja.
Så kan de ha varit också väldigt våldsamma eller just varit machiavellistiska i den här vulgära meningen,
ja.
Att ändamålet helga medlen.
Ja, men jag tycker ändå så till exempel att tala om icke-våld bara, så det är att sätta ribban hemskt lågt, tycker jag.
Tycker du?
Ja, för att jag menar att...
Jag tycker att sätta den väldigt högt.
Nej, för jag skulle säga att vi kan utöva hur mycket vad heter det, manipulation av varandra utan att utöva våld till exempel. Vi kan få varandra att göra saker eller vad heter det, få varandra att känna oss på ett visst sätt utan att bruka våld. Människor kan styra så mycket som helst utan våld.
Men vad är politik om det inte just det att få människor att göra sig? Att leda människor?
Nej, alltså de borde väl just leda sig själva. Det är väl det som är som den demokratiska tanken. Jag skulle säga att det där är som en tanke, det där är som på något sätt den manipulativa tanken om att politik ska vara, att människor ska ledas. Och det skulle jag säga att det skulle jag inte gå med om, att det skulle vara någon vision om ett nytt samhälle, utan det är bara det att nu råkar jag inte hålla med om dem som har makten nu, jag istället vill ha makten. Jag borde säga att vi borde inte ha någon makt överhuvudtaget.
Jag märker att du inte har läst Antonio Gramsci, för det som han har ett litet stycke där han skriver om politikens elementa.
Ja.
Och det första är det att vi måste erkänna att det finns ledare och ledda. Men det, frågan är sen vad vi gör i fortsättningen, att arbetar vi för att föreviga det här tillståndet eller arbetar vi för att upphäva det?
Men jag skulle förstås inte hålla med om att man skulle behöva inse någon sån här realism. Jag tror att vi borde börja från ett annat sorts håll. Och det är om, ska vi säga, en tanke om människors socialitet, att vi blir just, får tanken om ledare och icke-ledare.
Och det får du sista ordet. Och här slutar vi, nu har det gått en halvtimme.